Jag är nu igen på Karpstigen under den här vackra grönskande oxen hos Ebbe Björkman. Och vi ska avverka Fritjof Nilsson Piraten, del 3. Du slutade förra gången med att prata lite om boken Tre terminer.
Mm.
Och om en av de studentoriginal som Piraten beskriver där. I boken heter han Tom Anker, men han fanns i verkligheten under sitt egna namn.
Sam Ösk.
Och du citerade Piraten. 175 kilo tung var Sam Ösk. Mm. Och han var 7 dubbelhaker, var det?
Jo, ja.
Och man kunde inte förstå, eller man hajade till när man tänkte på att han
var av kvinna född. Och han var så stor så att pojkarna och flickorna under heta sommardagar tog svalka i hans skugga.
Just det. Men här har du på ett bokomslag en jättelik figur. Han ser ut som en svartklädd munk med lorgnett.
Mm.
Han är över en meter bred.
Ja.
Är detta inte samma ask? Det här är ju inte tre terminer.
Nej. Den som du sitter och tittar på där, det är en novell i en av de postuma utgåvorna i medaljerna. Det är från den tiden.
Är det boken Medaljerna?
Medaljerna, ja.
Ja.
Och det var från den tiden då han var i Stockholm. Han kom ju så småningom dit.
Hur gick det för Sam Ask efter att han hade upplevt Lunds studentliv tillsammans med Fritjof Nilsson?
Ja, det gick så småningom inte så bra. Men han hade ju...
Låg han i Lund år efter år? Ja, decennium efter decennium?
Ja, så du, han låg faktiskt... Han kom ju till juridiska fakulteten. Han var ju mycket begåvad pojken, så de ville ju att han skulle studera. Och... han låg där faktiskt i 38 terminer.
Det blir 19 år om 19 år. Jag kan tvåans tabell, ja.
Mm. Och han använde sig inte av de juridiska böckerna alls. Men det
kan ju vara han det ekonomiskt.
Jo, det var så här att vi kan ju ta lite grann om hans antecedentia och hans förfäder. Han kom ju från prästsläkter. Både på spinsidan och på svärdsidan.
Ja, på den här bilden ser han ut som en otroligt imposant prost.
Han skulle ha blivit en bra prost, ja.
Ja, rund som en ost.
Ja, och det står faktiskt en ganska intressant sak om en av hans förfäder. Vi har en man som heter Severin Cavallin som skrev Lunds stifts herdaminne som kom ut 1856.
Jag hade ingen aning om att du Ebbe Björkman också läste herdaminnen.
Ja, det, man måste ju bredda sina
den här kunskaper. Den är enormt andliga nivå, är ja. Inte riktigt. Ja.
Jo då. Och då skriver Cavallin på det här sättet om en av förfäderna till Sam Ask som hette Clemens Curtilius.
Vilket fint namn är det?
Ja, det var ett fint namn. Och denna Clemens Curtilius, förstår du, han blev kyrkoherde. Du kan se där, i Fränninge och Vollsjö pastorat.
Mm. Det är söder om Eslöv. Ja, det är... I Vollsjö växte Vollsjö. Ju piraten upp.
Ja, visst.
Pappan var stins där, ja.
Det är från de trakterna.
Aha.
Då skriver han på det här viset, Cavallin, om denna Curtilius. Han hade varit, alltså kan vi säga, kyrkoherde i 10 år. Då står det så här: år 1727 blev det bekant att Curtilius ej allenast brukade svära, bannas och var drucken i sitt hus, samt levde i stor oenighet med sin hustru, utan och varit drucken under prästämbetets utövande, samt drivit det förfärligaste jäkeri med döpelsens sakrament. I Ja visst.
Kära hjärtanes.
Oj, oj, oj. I det han under förliden julhelg i en julstuga döpt ett av klutar hopvecklat barn, vilket han förut låtsat sig framföda. Och det kunde ju inte gå bra. Så han blev ju anmäld. Och han blev ju avsatt. Men han överklagade.
Jaha.
Ja visst.
Hur gick det då? Jo, var biskopen på hans sida? Eller?
Han överklagade instans till instans. Mm. Och till slut kom det under hans majestät. Och då åkte han upp till Stockholm.
Av Fredrik av Hessen på den tiden. Fredrik den första.
Ja, det var det. Det var det.
Han hade ju också ett och annat frivolt för sig här, ja, i Stockholm.
Jag tror att han förstod honom. Men hur det var kom det inte till något domslut. Därför att här i Stockholm så råkade han falla i en trappa och slå ihjäl sig.
Och det var samma asks stamfader, ja. Curtilius.
Ja.
Jaha.
Och man kan förmoda att han vid detta tillfälle icke var fullt nykter.
Som det står i hela, som det står,
ja,
där.
Ja.
Men nu gick det för hans ättling Samask då?
Samask, ja. Jo, han var ju ett skolljus. Han var ett utomordentligt skolljus.
Som tillbringade 38 terminer ut i Lund utan att ta någon examen.
Ja, men han var ett skolljus.
Jaså?
Och han,
då satte han det ljuset under många käppor.
Ja, men dessutom hade han humor. Han kunde så att säga på ett drastiskt och elakt sätt så att säga förlöjliga allt och annat. Hans far, han tyckte det här var roligt. Därför att han var en vänsel man och förde stort hus. Och han tyckte att gossen var skoj. Men moder...
Trots att han kostade pengar termin efter termin.
Ja, men detta var ju innan han hade kommit till Lund, där han var hemma och gick i skolan, kan man säga, va?
Mm.
Så att han, ja, redan, ska vi säga, i 15-årsåldern var han väldigt drastisk i sina uttalanden om sin omgivning. Och han var rolig. Och om man tittar på honom, ett porträtt alltså från den där tiden, så är det en gosse som är stor och fet och med ett ironiskt gamängleende. Och hur gick det sen? Ja, modern, hon ville ju att pågen skulle bli präst, så att hon satt och gick igenom olika bibeltexter med honom. Men och han hade ju ett väldigt gott minne, så han memorerade detta. Och detta använde han ju sedan längre fram och göra parafraser på Bibeln och sådant, som han gjorde föreställningar inför sina kamrater där i Lund. Så
det var, han hädade?
Han hädade, ja. Varenda dag, kan man nog säga.
Men hörru du, Ebbe Björkman, Sam Ask var ju 14 år äldre än piraten. Så han hade redan varit i Lund åtskilliga år, ja, när piraten dök upp där.
Ja visst. Åtskilliga år. Han kom ju dit mycket tidigt. Han kom dit...
Han blev student när han var 17 år. Jag tjuvläser i dina anteckningar.
Han kom dit redan 98. Ja. Och sen låg han där ända till 1917, så att piraten träffade honom där i Lund.
Ja.
Och han var ju med i de där sällskapen.
Ja.
Och sen, ja, sen som sagt var, han tog studenten när han var 17 år och kom då till Lund. Men, och han fick ju ett gott apanage, därför att föräldrarna hade ju gott ställt. Men han satt ju inte igång och läsa, utan det blev en ny värld. Det blev krogens värld. Den varma, goa krogen.
Och där han blev ännu fetare.
Ja, han hade ju en omåttlig aptit, förstås. Och han var också törstig. Och han drack alltid i botten. Och nu tog ju... Fadern kontrollerade väl inte kanske vad han gjorde där. Utan han, det fortgick år efter år. Men sedan dog föräldrarna. Och då fick han ett arv på 20 000 kronor. Och då installerade han sig en liten dubblett på ett par rum, och fortfarande låg böckerna på hyllan. Och så gick det år ut och år in. Och han kom in i kretsarna där, de som roade sig. Och han blev mycket populär därför att han kunde berätta. Han var fantastisk på att berätta. Och utav honom lärde sig Fritjof mycket utav sin berättarkonst. Ja, så höll de på där år ut och år in, men pengar tar ju slut. Så det gjorde ju hans pengar också.
Han tog aldrig någon examen efter 19 år?
Nej, han öppnade aldrig några böcker.
Ja.
Nej, det gjorde han aldrig. Utan sen fick han, när pengarna var slut, så levde han något år på växlar. Men sen blev det ju konkurs, för där fanns ju ingenting att ta. Ja. Och sedan var det ganska märkligt, därför att han kunde skriva. Och han engagerades i filmen. Han kom till Stockholm. Och
filmen som var ganska ny då?
Ja visst, han skrev manus och han var i Köpenhamn och tjänade ibland ganska mycket pengar. Men han kunde tjäna en 100-lapp på dagen, och det var farligt mycket pengar på den tiden.
Ja.
Men fick han 100 kronor på morgonen, så var de slut på kvällen.
Det var ungefär som en 2-3 tusen idag.
Ja visst, han gjorde ju av med allt sammans. Men sen så...
Blev han aldrig någon knegare, sa Mask?
Nej, han blev aldrig någon knegare. Han kom ju till Stockholm, som vi sa, och där fick han något jobb. Jag tror att det var på det sättet att han skrev, så att säga, om och förkortade världslitteraturens bästa böcker till 170 sidor. Det känner han väl.
Men det är ju det som den här amerikanska tidskriften Reader's Digest, det bästa,
ja,
gör också.
Ja, gör det, ja.
Den finns fortfarande, tror jag.
Den finns fortfarande, ja.
Det fanns redan under min gymnasietid.
Ja,
ja.
Ja. Men jag tror att han skrev bättre.
Det kanske inte är så svårslaget.
Nej. Jo, och så gick ju tiden där, och sen så, ja, så småningom så dog han. Naturligtvis, som de flesta gör. Han var 56 år, han dog. Jag vet det, jag kommer ihåg det där, för det var 1937. Men att man talar så mycket om, att vi talar så mycket om Samask, det beror på att han hade ju en väldig betydelse för Fritjofs litterära verksamhet.
Han var duktig berättare alltså.
Ja, han var fantastisk.
Tog intryck.
Ja.
Tyckte han var rolig.
Ja, det var under de åren han låg där nere och inte hade några pengar i Lund, denna Samask, så blev han ju var varannan kväll utbjuden på krogen. Mm. För han skulle sitta där och berätta.
Mm.
Och berätta. Han blev väl förplägad med whisky och annat.
Mm.
För kanske icke så mycket.
Du sa att han på slutet så tog pengarna slut, och då var han tvungen att göra som så många andra panka människor, börja och leva på växlar.
Ja.
Fanns det inte ett växelgeni i Lundagänget sådär kring 1915-1920?
Ja, du tänker på Effert.
Effert, ja.
Ja, du tänker på Effert. Och den killen, det är ganska märkvärdigt. Det är faktiskt ganska märkvärdigt. Han hette ju inte Effet naturligtvis.
Vad hette han då?
Carl Jönsson.
Det var mycket skånskt.
Ja visst, han kommer från skånska landsbygden. Och han var mycket begåvad. Och han kom till Lund. Och jag tror att han tog faktiskt sin filosofiekandidatexamen. Så att han studerade, tog sin kand och skulle kunna ha blivit någonting. Men så hände det någonting. Till Lund kom det nämligen en blivande fideikommissarie, en baron från ett av de allra största godsen i Skåne.
Det finns några stycken sådana stora gods i Skåne, och herresäten. Vad heter den här baronen då?
Det vågar jag inte tala om.
Alltså. Jaha.
Men han
von X får vi kalla honom.
Von X, ja. Och han kom till Lund. Och han blev god vän med Effet. Effet var ju lite äldre. Baronen var väl 20 år. Och han installerade sig, förstår du, i en sexrumsvåning, denna baron. Och där bodde också Effet. De åt och de drack och de hade väldigt trevligt. Men så tyckte de att det blev lite trist det där. Så att de tyckte de måste ut och härja lite. Så de var ute på alla sådana näringsställen som finns, som du känner till kanske, finns ute på skånska landsbygden.
Ja, så Gärsivargården, just, med fulla precis, rättigheter.
Med fulla rättigheter och fulla gäster.
Ja.
Jo, och sen var det Köpenhamn. Och sen blev det Hamburg. Men då visade sig det att när de började att göra dessa utfärder, det kostar ju en massa pengar. Så framåt mitten på månaden, trots att han hade ett mycket generöst apanage från sin far, så fideikommissarien alltså, så tog det slut kring den 15. Ja.
Vad gjorde pojkarna då då?
Ja, sa Effet. Det fixar sig. Vi ska göra växlar, sa han. Baronen visste ju inte vad en växel var. Men han tyckte ju det verkade bra om man kunde få pengar på det där viset.
Ett sätt att få kontanter.
Ja, visst. Vi ska göra växlar, sa han. Och sen gick då Effet ut och köpte ett 50 block utav växelblanketter. Och sa han det, ja, sa han. Här har vi tjänat 1,50, sa han. Och man köper många på en gång. Har tjänat 1,50. Och då måste jag säga det att baronen beundrade sin väns eminenta fallenhet för ekonomi.
Jaha.
Han var mycket tacksam för detta. Ja, sa Effet, nu är det lika bra att vi drar alla växlar på en gång. Du skriver på allihopa på en gång. Och baronen tackade så hjärtligt även för denna omtanke. Och de skrev växlar och det blev växlar och växlar och växlar och växlar.
Och där måste man ju lösa in med pengar sedan. Med,
ja.
Inklusive ränta, va?
Ja, man kan omsätta dem.
Ja, man kan omsätta
dem. Ja, till högre belopp och baka in räntan. Och har man ett fideikommiss, förstår du, då är det ingen svårighet, eller var ingen svårighet. Då gick att få pengar i bankerna, därför att det gick ju som hur enkelt som helst.
Dessa stela och ganska uppburna banktjänstemän, de bugade och bugade bara.
Oh ja. Och det gick så bra så. Nå, sen tyckte de i alla fall att de skulle försöka tjäna pengar, som de började att spekulera.
Jaha.
Och i början gick det bra, men sen gick det mindre bra, så att det blev stora skulder och ytterligare växlar.
Mm.
Ja, nu hade ju baronen legat där rätt länge, så fadern sa det är bäst att du kommer hem, för det blev ju ingenting av det här. Ja, hur gick det då? Då fick ju Effet i uppgift att sköta hans växlar där i Lund.
Mm.
Så då måste han ju ha ett kontor. Vet du var han flyttade in?
Nej.
Han flyttade in på en bordell.
Fanns det sånt i Skåne på den tiden?
Ja, i domkyrkans skugga, alldeles i kvarteren intill, fanns det en sådan.
Fritjof Kvasa.
Jo, Fritjof kallade den för Hotel Korsakov. Och där satt då Effet och klarade av det här, och det var mycket växlar. Han var fullt sysselsatt från morgon till kväll. Och det var så många så att han fick liksom sprida dem över hela Skåne. Jag vet med bestämdhet att de som gick ut den första, alltså skulle omsättas den första i månaden, de drog dem i Eslöv. De som skulle den andra i månaden drog dem i Helsingborg. De som skulle omsätta den tredje.
Så att de goda banktjänstemännen inte skulle ana oråd.
Ja, visst. Spridande på det visst. Och det där gick ju under hela 20-talet, förstod du, höll han på med detta. Men den gamle baronen gick till sina fäder så småningom, jag tror det var 1929, på vårvintern. Och han var väl 80 år minst, och då trädde sonen till. Han hade kommit upp i 50-årsåldern. Men då var det ju ingen konst att klara upp det där, för det tog ett jävla stort banklån och klarade upp allt sammans. Och sen skötte ju bankerna detta.
Ja.
Men då blev F-et utan jobb, va?
Han hade varit underhållen som växelryttare åt
ja, visst,
den unge baronen.
Ja, han fick liksom folket på godset, fick han en månatlig ersättning för detta. Och då, förstår du, i 55-årsåldern, då började han att studera igen.
F-et?
Ja.
Han hade en filkand i botten,
ja.
Sa du. Vad studerade han då?
Ja, det var ett naturvetenskapligt ämne. Så han disputerade faktiskt i detta 1943 på en utomordentligt fin avhandling.
Och blev filosofidoktor.
Mm.
Då slapp man ju hålla på med växlar sen, eller?
Ja, men ser du, det var väl en sån avhandling som inte gav bröd.
Nej.
Så att han levde rätt så spartanskt. Och det visade sig att han blev så småningom ganska gammal också. Så att han levde ganska spartanskt. Jag vill minnas att han brukade gå på någonting som heter Clemens källaren. Där kunde man få en restriktionsmåltid för 50 öre och en sup. Detta levde han på. Där i Lund.
Vad menar du med restriktion?
Ja, du förstår att man fick ju ingen sup om man inte åt.
Och det kostade bara 50 öre.
Ja, 50 öre kostade det då. Så det levde han på. Och han blev ganska gammal.
Mm.
Så det syns, man kan faktiskt leva så spartanskt och bli ganska gammal.
Men Ebbe Björkman, vad har då denne F-et, alias Carl Jönsson, eller Jönsson säger ni väl där nere, Jönsson, att göra med Fritjof Nilsson Piraten?
Jo, de var goda vänner och han var och hälsade på honom där i Kivik under 50-talet. Och han uppträder i någon av Fritjof Nilssons noveller, bland annat en som heter Fallet med de svarta fötterna.
När blev Fritjof själv klar med sin juridikexamen vid Lunds universitet?
Ja, det var ju 1918.
Det var ett speciellt märkesår för den forna danska staden Lund. Vet du det?
Ja, det vet jag, för det var 250 års jubileum av Lunds universitet.
Som grundades alltså 1668.
Ja,
det år när den unge Karl den XI blev myndig.
Ja.
Och bara 10 år efter det att Skåne blev svenskt.
Mm.
Och det var väl för att lite grann få er motspänstiga snapphaneskåningar och bli lite mer sympatiskt inställda till Sverige som vi ville så att säga civilisera er med ett universitet.
Ja, alla hade vi ju ingenting särskilt emot.
Det var festligheter vid universitetet.
Ja.
Och vet du vad studentkårens ordförande hette 1918? Jag har just intervjuat en studentkårsordförande på 30-talet någon gång, Gunnar Damén. Men vad hette han 1918?
Jo, han hette Mikael Abel och det var en utomordentligt begåvad man.
Var han lika begåvad som sin unga norska namne Abel som dog redan vid 26 års ålder och ansågs vara ett av världens största mattesnillen?
Ja, men
här, i början av 1800-talet.
Den här blev docent i grekiska,
aha,
tror jag nästan. Men i alla fall blev han mycket god vän med Fritjof Nilsson. Och det kan vi tala om en annan gång, därför de var ihop här i Stockholm. Men där satt alltså denna Mikael Abel, en utomordentligt begåvad man. Han satt då tillsammans med universitetets rektor Magnificus, och det var Johan Tyrén, och sedan var det en annan, nämligen ecklesiastikministern som var där nere, och han hette Werner Rydén. Och honom har du någonting att
ta. Man, idag säger man utbildningsminister.
Ja.
Han var skåning också.
Mm.
Blev folkskollärare i Malmö. Ja. Och vid 39-40 års ålder blev han socialdemokratisk ledamot i den liberala regeringen Idén 1917-20. Men Rydén, den skånske folkskolläraren och sossen, han fick avgå 1919 på grund av att han hade aktier i något spekulationsföretag. Men han är en av de, den svenska skolans pionjärer tillsammans med liberalen Fritjof Berg.
Fridtjuv.
Han stavar faktiskt så, ja.
Mycket egendom.
Han talade om enhetsskola och liknande.
Mm.
Och han satt i riksdagen i många herrans år, i statsutskottet, och var en av de ledande liberalerna, som ju var ett stort och viktigt parti på den tiden. Och han skrev läroböcker. Jag hittade hemma Verner Rydéns medborgarkunskap för fortsättningsskolor och ungdomsskolor. En liten grå bok på 150 ganska små sidor. Och den är otroligt intressant, för att den visar vad man sysslade med även bland progressiva socialister på 20-talet.
Det vågar man väl knappast läsa om.
Den här är tryckt 1923-27 och den fjärde upplagan. Ja. Och gud vet om inte jag hade den här själv när jag gick i sjunde klass i Utviksforskning.
Där står märkliga ting i den.
Ja, det var en professor som hette Gustav Sundberg, som i tidens typiska anda hade skrivit en mycket berömd bok om det svenska folklynnet 1911. Och Rydén är uppenbart påverkad av Sundberg. I 12 olika stycken berättar han om hur fantastiskt fina vi svenskar är. Men i stycke 14 så medger, 13 så medger han att det finns fula eller mindre vackra drag i det svenska folklynet också. Och han nämner avunden. Och ett annat dåligt drag är att vi beundrar det utländska allt för mycket. Därför att felet är då att vi därvid ofta glömt att sätta värde på vårt eget. Och i paragraf 14 kommer följande Ebbe Björkman ta spjär nu. Ett bedrövligt drag i det svenska folklynet är vår råhet. Yttre råhet framträder beklagligt allmänt inom vårt folk och stör den samhälleliga trevnaden. Oftast framträder denna råhet i samband med spritmissbruket. Du blev alldeles tyst.
Jag är inte ute och cyklar där.
Men jag läste också faktiskt för min söta kvinna där hemma punkt 2 i den här boken Medborgarkunskap, som säkert 20-30 årskullar av svenska 13-14-15-åringar läste. Och det är hans prisande, den socialdemokratiske skolman, av att vi tillhör den germanska grenen av den ariska folkstammen. Och han framhåller den här germanska folktypen med dess ljusa hår, breda höga panna, resliga växt, dess blå eller grå ögon, och att den ingenstädes förekommer renare än i de nordiska länder, och sträck på det nu, som efter Skåne, det vill säga Scania på latin, fått det gemensamma namnet Skandinavien. Han talar mycket om vår renhet i motsats till Centraleuropa som härjats av folkhorder.
Mm.
Det sa man alltså under 20-talet.
Mm. Ja.
När jag läste upp det här hemma så sa Monica att vad är det för nazistbok du läser ur? Mm. Då var det alltså högsta mode bland även progressiva människor.
Tror du inte att han var väldigt påverkad av professor Lundborg i Uppsala?
Jag vet inte om han härjade redan på den tiden, men nu är den här halvtimmen slut, Ebbe Björkman. Vi får fortsätta. Ja. Det blev inte så mycket om Fritjof Nilsson pratar själv.
Nej.
Jag råkar veta att han gjorde någon stackars flicka med barn där nere i Lund. Men det, om detta får vi hålla lyssnarna på halster några veckor.